Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och dagens gäst är Therese Nyrén. Och du är ganska nybliven fondförvaltare och har startat en livsstilsfond ska jag säga, som heter Lucy Global Fond. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Det är ju lite konstig inspelning idag eftersom du är i studion där jag brukar vara på kontoret och jag spelar in hemma i karantän, men vi gör vårt bästa. Är det bra med dig?
Ja men tack, det är bra.
Va?
Jag har fått tredje sprutan nu så det känns riktigt bra.
Ja, det är bra. Du, jag tänkte att din fond, den fokuserar på bolag som är verksamma inom livsstil, hälsa, skönhet men också företag med starka varumärken. Varför drog du igång den här fonden?
Jag har jobbat i finansbranschen i 20 år inom både kapitalförvaltning och rådgivning och tyckte väl inte att det fanns en fond där man investerar i, ja men i livsstil, det är skönhet, det är hälsa, olika trender helt enkelt. Så jag bestämde mig för att starta den.
Ja, du såg att det saknades liksom.
Ja, precis. Jag tyckte att det fanns ett glapp på marknaden. Och för mig är det väldigt viktigt som förvaltare att förstå vad jag investerar i och att jag själv också har ett intresse. Det blir så mycket lättare då.
Mm. Det finns ju en rad stora skönhets- och lyxbolag i fonden, men ett som jag tycker saknas i den ligan, det är skönhetsjätten LVMH med varumärken som Louis Vuitton och Kenzo och Fendi. Och jag bara tänkte, när man ser på dina andra innehav så känns det som att LVMH hade platsat, men innan vi faktiskt går in på vad du har för innehav, varför inte LVMH?
Anledningen till att jag inte har LVMH, det är att de heter ju Louis Vuitton Moët Hennessy och jag investerar inte i alkohol. Så det är anledningen. Jag kan inte heller investera i Dior till exempel, som ägs delar av LVMH. Ett av mina favoritbolag också som jag tyckte väldigt mycket om, eller gör det fortfarande, är ju Tiffany. Men eftersom jag har bolaget en omsättning som är mer än 5% i alkohol så kan jag inte investera. Och det är på grund av hållbarhet helt enkelt.
Det platsar inte in där, eller?
Precis, så här är det. Att, det finns någonting som heter SFDR, som är Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ja. Och det är EU då, första förordningen, som har som mål att man ska helt enkelt omdirigera kapitalflödet mot en mer hållbar finansiering. Mm. Så då kategoriserar man fonderna i artikel 6, artikel 8 och artikel 9. Artikel 6 är då en brun fond, artikel 8 är en ljusgrön och artikel 9 är då en liksom mörkgrön fond. Och jag är idag artikel 8, så att jag tänker väldigt mycket på, jag kan inte investera i alkohol, jag kan inte investera till exempel i, vad ska jag säga, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen och kärnvapen och så. Och inte tobak, alkohol och pornografi. Så är det.
Okej, så det har blivit så därför helt enkelt.
Ja, exakt. Ja.
Men största innehavet as we speak, vilket är det?
Ja, det är faktiskt Prada.
Och de kom ut med sin halvårsrapport nyligen och då kunde man se de är typ tillbaka på samma nivå jämfört med före pandemin, eller?
Ja, precis. Det stämmer bra. Deras försäljning ökade med 41%, och de var 8% över 2019 års nivåer. Så att Prada har ett bra momentum just nu, och rent tillväxtmässigt så har de legat efter de lite större märkena som LVMH. Men jag tror att faktiskt att Prada är här för att stanna. Jag tycker att det är ett bra bolag. Det är mellanklassen av lyxbolag, skulle jag säga.
Mm. Jag såg att de kör ett samarbete med, och här säger jag Adidas, men jag vet också att många säger Adidas.
Ja.
Men det är ju ett skånskt arv. Men jag såg att de kör ett samarbete med Adidas för sin vårkollektion. Och detta är inte sponsrat, men jag såg att det fanns en nylonjacka Adidas får Prada för nästan 13 000 kronor. Att detta då, att man blandar lyxvarumärken som Prada med lite mer street, hur ska man fatta det?
Alltså, jag tror det handlar väldigt mycket om att de här lyxvarumärkena, de förstår ju att de yngre generationen kanske inte vill ha den här traditionella, vad ska jag säga, fina kläderna, utan om man tittar på många artister i USA till exempel, så har ju de kanske mycket Adidas, och då kombinerar man Prada med Adidas, och ja, många hiphoppare, de tjänar ju väldigt, väldigt mycket pengar, och de vill liksom lägga sina pengar på, ja, schyssta grejer, men de kanske inte vill liksom klä sig i schyssta kostymer eller har allt för, vad ska vi säga, businessväskor eller sådana saker. Så att jag tror att det är ett sätt för de här lyxvarumärken att hitta liksom en helt ny målgrupp. Den yngre målgruppen.
Ja, vad kul. Vad heter det? Innan vi går in på fler av de här stora globala skönhetsjättarna, så du har ju en del exponering i svenska bolag. Det är Humble Group, Lyko, Revolution Race och Swedencare. Och jag fastnade lite för Humble Group. Det är en serie förvärvare inom mat, eller? Vad skulle du säga? Nya tidens mat? Nej?
Ja, precis. Lite grann så. De gör ju förvärv inom foodtech-sektorn. Man kallar det för FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Mm. Och det är ju en bransch som växer väldigt mycket, där man tittar på veganmat, man tittar på, vad ska jag säga, nyttigt godis, du har träning, protein och massa olika delar. Så det här är ett bolag som har en stark förvärv, vad ska jag säga, strategi framöver. För mig var det så att jag tittade på Draknästet och fastnade ganska mycket för Valley Bites. Ja. De gör nyttigt godis, och ja, jag såg det här Sara. Mm. Och då kände jag så att det här måste vara en superb idé. Och då visade det sig att Humble Group hade köpt delar av hennes bolag. Och då började jag titta på dem. De har ju bland annat märket Pandy till exempel. Ja. Det är också så här nyttigt godis, nyttiga bars.
Ja.
De har gjort tandborstar av bambu till exempel. De har även Tweak Sweets, Oj Soja, det är vegetariskt och veganskt märke. Så att de investerar väldigt mycket i de här mattrenderna som kommer framöver.
Får jag bara säga, detta med nyttigt godis, jag har tänkt på det på lång sikt. Att kommer det ens finnas onyttigt godis, tror du?
Ja, det tror jag säkert. Det är många som vill ha socker fortfarande.
Ja, det är härligt också på något sätt. Men jag tänkte liksom att på sikt, ifall det går att göra lika gott, så...
Ja, då absolut. Och Saras godis ska ju till och med vara fantastiskt gott. Jag har inte prövat det än, men...
Vdn, han heter Simon Petrén. Kan du säga något om honom?
Ja, precis. Jag har träffat Simon. Jag försöker att träffa bolagen som jag investerar i alla fall här i Sverige. Och det är han som är vd för bolaget, och jag tycker att de har en väldigt sund företagskultur, dels för att de här entreprenörerna som de köper upp får fortfarande driva sin verksamhet inom bolaget och utnyttja de distributionskanaler som finns. Så det blir liksom stordriftsfördelar. Mm. Och han var en av grundarna till Pandy, så det känns som att han har väldigt stor erfarenhet just av foodtech-sektorn.
Mm.
Och han har jobbat med investeringar tidigare, så att jag tycker att det är en bra vd, stabilt. De har en tydlig strategi där de har egentligen tre affärsområden. Dels så växer de genom organiskt, genom att köpa upp bra bolag med bra kassaflöden.
Mm.
Och sen så förvärvar de Och det finns även en hel del synergier mellan gruppens bolag, vilket gör att de kan växa ganska fort.
Men de har haft lite tufft på börsen i år. De har backat nästan 20%. Hur tolkar du det?
Ja, jag säger så här. Om man tittar nu i början på året så har ju Fed i USA gått ut och sagt att man ska höja räntan. Eftersom Humble är ett tillväxtbolag så är det klart att de kommer påverkas. Men jag tror ändå att det är marginellt. För tittar vi hur börsen har startat i år så har ju egentligen alla bolag tagit stryk. Så att jag tror inte det handlar om att man inte tycker om Humble, utan de är väldigt rosade, och där tror jag att det finns en god möjlighet för en bra utveckling på börsen framöver.
Hur bra? När det blir... Hur bra skulle du gissa?
Ja, vi kanske ser en kursdubbling, vem vet.
Tror du det?
Ja, absolut. Om man tittar på deras förvärvsstrategi och hur bra bolag de förvärvar, så tycker jag absolut det.
Ja, du, hur ser du annars på den rotationen som det har pratats väldigt mycket om på börsen, där tillväxtbolag tenderar att bytas ut mer mot värdebolag? Hur tänker du kring det? Och också i förhållande till din egen fond?
Börsen gick ju väldigt bra i december, och sen så bara efter månadsskiftet så började alla prata om den här sektorrotationen, och det har ju att göra med räntorna förstås, för tillväxtbolagen kommer ju ta stryk. Om man är högt belånad så är det klart att högre räntor påverkar. Men sen får vi se, min tro över tiden, det är ändå att vi kommer komma till rätta med de här problemen vi har med transporter, de här energipriserna. Så att jag tror att det kommer bli kanske snabba höjningar, men att vi sen så kommer få se att det planar ut. Mm. Börsen handlar ju väldigt mycket om att man inte vill ha osäkerhet, så att det kommer nyheter imorgon, så får vi se.
Du tror inte det här är någon börskrasch eller så?
Absolut, tror jag inte. Utan tittar man historiskt sett tillbaka så brukar ju januari vara lite halvstökigt. Så att, jag ser inte det här som en börskrasch, utan jag ser det som en sättning i marknaden, och många bolag har kommit ner till liksom bättre nivåer. Så jag tror att det är nyttigt. Och jag bara tänker, om jag utgår från min egen fond, så de flesta av mina bolag skulle jag säga är värdebolag. Jag har några stycken tillväxtbolag, men främst är det värdebolag.
Mm. Och hur då menar du? Alltså varför är de det? För nu har vi pratat om Humble Group, och vi har ju några andra så här Roblox, så vi kommer komma in på lite senare, tänkte jag. Men vad skulle du säga, varför är de värdebolag?
Tittar du på Nike till exempel, så är ett av mina innehav. Det är ett stort bolag som har starkt... Ska jag säga, de har bra, ordentliga kassaflöden. Det är inga teknikbolag, utan de har bra produkter som de säljer. Och sen är det ju klart att de påverkas ju under corona, men många av bolagen kommer med liksom bra rapporter. Så jag skulle säga att jag inte investerar i tillväxtbolag, utan mer stabila värdebolag.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år, i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podd och marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
När man går in på en tax-free avdelning på en flygplats så kan man ju tro att det är väldigt många olika företag som är där på en och samma marknadsplats. Men i själva verket så är det ju liksom ett fåtal aktörer som har, ja, men som har platsen på hyllorna. Alltså vi pratar ju här om LVMH till exempel. Det är ju en sån aktör, och om vi tar, vad ska vi ta, Estée Lauder till exempel, vad har de för märken som vi kan prata om? Donna Karen, vad har de? De har
Bobby Brown, Michael Kors och sen Clinique, Darfin till exempel.
Och Tommy Hilfiger,
Exakt, så många, alltså Estée Lauder står ju för ganska många av märkena.
Ja, och hela branschen, den branschen, lyxskönhetsbranschen om man säger så, den globala, den har ju verkligen konsoliderats på, ja, jag vet inte, de senaste, vad är det, 20-30 åren kanske.
Ja, precis.
Håller den trenden i sig?
Jag tror på sikt att den fortsatt kommer hålla i sig. Dels för att efter corona här nu så är det många av de här bolagen som har haft problem, och de större bolagen ser då en möjlighet att kanske kunna köpa lite mindre märken till bättre värderingar. Mm. Så, att, så det tror jag faktiskt att det kommer vi fortsätta se.
Och det börjar väl med att LVMH, det var de som satte igång den trenden från början, va?
Ja, precis. Det var Barnot. Han gick ut och sa att han skulle sätta ihop flera märken under ett och samma paraply. Ja. De flesta i branschen tyckte att han var galen, undrar vad han håller på med. Det kommer aldrig funka. Mm. Och titta nu liksom var vi är idag. Det är ju så hela de här tillväxtstrategierna. Många jobbar ju så inom olika områden. Så att, det är ju bara att titta på Kering till exempel, som jag har, som har både Gucci, Balenciaga, ja, med flera. Så att, det där tror jag kommer fortsätta, absolut.
Mm. Mm. Det är något som är här för att stanna liksom.
Ja.
Vad finns det för risker med just lyxkonsumtion när man går in i lågkonjunktur? Kan lyxbolagen parera en sämre konjunktur?
Absolut, det tror jag. Om man tittar på just lyxbolagen så dels deras kunder är oftast väldigt rika, och de rika blir inte fattigare. Mm. De är inte lika priskänsliga. Och tittar man globalt sett så det är ju klart att olika länder kan ha olika konjunkturer. Så jag skulle säga att de här bolagen klarar sig relativt bra ändå under lågkonjunktur, för att det påverkar inte som den, liksom, den stora massan så där jättemycket.
Det har tidigare varit drivet ganska mycket av kinesiska konsumenter väl, som har upptäckt de här märkena.
Exakt, och det som jag tycker är intressant där, det är att den kinesiska konsumtionen av lyxprodukter, den fortsätter att växa. Så under förra året så ökade konsumtionen med 36% till $73.6 miljarder. Det är alltså motsvarande 678 miljarder kronor. Du förstår ju hur stor den här branschen är. Den kan vara lite underskattad så, men det är verkligen en jättestor bransch, och den är här för att stanna. Om man tittar liksom på trender inom skönhetsindustrin så lägger man ungefär $330 miljarder på parfym, kosmetika och skönhetsprodukter. Och det här blir ju bara liksom större och större, och vi blir ju fler. Så.
Tycker du att de är för dåligt genomlysta på börsen så här generellt, eller?
Alltså jag kan tycka kanske i Sverige så tenderar vi att prata väldigt mycket om teknik, vi pratar mycket om industri, men just de här livsstilsvarumärkena får inte så mycket plats i de, ja, ska säga, i svenska media, så där tycker jag verkligen att man skulle fokusera lite mer på de här typerna av bolagen. Både genom analys men också skriva om dem. För det är liksom spännande områden som växer väldigt mycket.
Jag tänkte på att en stor del av skönhetsindustrin, det handlar om varumärken. Och jag tänkte vi ska prata lite mer om varumärken sen. Men ett av dina innehav, Interparfums, man kan säga att de köper upp licenserna till kända varumärken inom parfym, typ Karl Lagerfeld, Jimmy Choo och sådär. Vad är logiken av att köpa just liksom licenserna?
Om man säger för ett bolag som redan tillverkar parfymer, så är det klart att det blir stordriftsfördelar. De har distributionskanalen och de tillverkar åt andra märken, vilket gör att det är ganska så samma kanaler man använder sig av. Och det är också liksom en del av konsolideringen, där man ser att man samlar allting under samma tak, att det blir mer effektivt för bolagen.
Och kan man se det inom andra branscher också? Alltså...
Så är det. Ett av mina andra bolag som jag har, det är Movado Group, och där tillverkar man klockor. Bland annat Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Lacoste. Så att det är den här trenden som går mer mot ägda licenser, som spänner över flera områden skulle jag säga. Och vi har även Essie Lauder Luxottica. De är stora inom glasögon bland annat.
Ja, de gick också in här vid Synsams notering, eller hur? Eller?
Ja, precis. Det gjorde de.
Men ja, säg, det stavas Essie Lauder Luxottica ungefär.
Ja, precis.
Men kan du inte berätta lite mer om dem? De har ändå blivit ägare till svenskt börsnoterade bolag här.
Ja, Essie Lauder Luxottica är en av världens största varumärkesleverantörer på glasögon, linsteknik, och har en väldigt stor distribution. Man tittar väldigt inom linsteknologi. Där jobbar man bland annat med Nikon för att distribuera teknologier för att konsumenterna ska utveckla ögonvården. Och, de är i framkant helt enkelt.
Alltså sen... Nikon kamera?
Ja, exakt. Ja, Nikon. Precis. Ja. Precis. Och sen så har de glasögon. Många kända, Prada, Ralph Lauren, Tiffany, Polo bland annat. Och sen så har de också linser då. Och då pratar jag om Lensway till exempel. Mm-hmm. De äger också Ray-Ban. De äger bolaget Grand Vision, som äger faktiskt Synoptik, som är en konkurrent till Synsam. För Essie Lauder äger 6% av Synsam. Ja. Och jag tror att anledningen till att man gick in där, det är att Synsam har många fysiska butiker i Sverige, och man ser möjligheten att kombinera både butik och e-handel. Vilket är väldigt bra.
Intressant. Hela liksom verksamhetsområden. Liksom alla.
Ja, precis.
Men du, om vi tar de här liksom, när vi pratar om skönhetsbolag och deras varumärken, nu var jag inne på glasögon, men det är också många varumärken där ju. En trend är att de utmanas utav influencers på bred front. Alltså tidigare har man ju haft kanske influencers som har marknadsfört olika produkter, och det har man ju fortfarande. Men det som man har sett på senare år, det är ju att så här influencers som Kim Kardashians, de har ett eget, tar fram ett eget sminkmärke. Man har Kaya Cosmetics med Bianca Ingrosso i spetsen, eller Kylie Jenner med Kylie Cosmetics och sådär. Och hur ser du på det liksom influencers och deras varumärken kontra de här etablerade varumärkena i skönhetsbranschen?
Ja, om man tittar i skönhetsbranschen, så sociala medier har ju verkligen exploderat, och de influencers som har haft många följare kapitaliserar ju genom att starta upp egna skönhetsmärken. Och det är bara som du säger, titta på Bianca till exempel. Hon fick väl ungefär 200 miljoner för sitt bolag. Så att, och det här tror jag att de traditionella bolagen också såklart börjar titta på. För de förstår ju att den yngre generationen, de vill känna en relation till de produkter som de ska köpa. Så att där är ju väldigt viktigt, tror jag, att man hänger med, och man ska verkligen inte underskatta sociala influencers och sociala media. Det är en oerhört viktig kanal.
Ja, och jag tror också, om vi ska sätta några i en kontext där, så om vi tar då Jenner till exempel, hon har ju över 300 miljoner följare, och om man ser vad Bianca gör, så är det ju väldigt likt det som hon har gjort också med eget sminkvarumärke. Alltså det är ju ingenting som liksom poppar upp av en slump, utan det är ju en global trend, kan man väl säga.
Ja, precis. Ja. Nej, men absolut. Nej, men så är det ju verkligen. Och det, jag tror att det kommer ju mer och mer. Det är bara att titta på Ida Warg till exempel. Hon hade väl sålt för bara 100 miljoner på hennes brand. Så det handlar väldigt mycket om social branding. Personal branding.
Ja. Ja, men också social kanske inte är helt fel.
Ja, eller? Nej, exakt. Så att jag tror att många bolag behöver börja titta på att de måste finnas i sociala medier och förstå vikten av det, för annars är det svårt att komma ut med sina produkter.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Jag tänker på den här varumärkena på sikt, så att man har haft så stabila varumärken. Är det något... ja, men du håller koll på det helt enkelt, hur det står sig.
Ja, exakt. Och det, jag tror också en del av de här bolagen som har haft problem beror nog på att många gånger att den yngre generationen har liksom ingen relation till ett märke som de inte känner till. De vill gärna ha liksom en person bakom. Så där tror jag också att svårigheten ligger för de bolagen som inte klarar sig just när det är covid, man kanske inte har en e-handel, den yngre generationen känner inte till märket. Så att det handlar väldigt mycket om det. Det är nya tider nu när man shoppar.
Ja, exakt. Men, och de har ju också otroliga marginaler kan man ju säga också. Jättemånga
exakt, så är det ju. De har ju inte så hög kostnad, utan det är de själva, de tar ut en lön och sen har ju de någon person. Sen är det ju klart tillverkning och sånt där, men det är också... ganska bra marginaler.
Och ganska dyrt tyckte jag. Alltså jag kollade på Kicks hemsida, hon Kylie Cosmetics, och då så såg jag liksom någon så här coconut body lotion kostar 310 kronor, 236 milliliter var det. Alltså det är ju ganska pricey ändå.
Ja, det är det. Och sen vet man ju i och för sig inte hur stor del av den här priset, alltså råvaror och sånt har ju ökat också. Man har ju problem med transporter och sånt, så det kan ju också vara en anledning till att det är lite dyrare just nu.
Ja, men det är inte billigt liksom, kan man
säga.
Det är
inga
billiga sminkprodukter som kommer ut från influencersarna. Eller, det är det ju inte riktigt.
Nej, precis. Nej, men så är det ju. Absolut.
Men om vi tar så här, någon annan som har jobbat ganska mycket med communities och sådär, det är ju Revolution Race. De har du också tagit in i portföljen.
Ja, exakt. Revolution Race gör ju outdoor-kläder. Och det grundarna är ju Pernilla och Niklas Nyrensten. Och de, jag tror verkligen på deras affärsmodell där man har ett community-tänk där man hela tiden lyssnar på vad ens kunder och konsumenterna, vad de vill ha. Att man är ganska snabbfotad och kommer ner i kostnader när man säljer sina varor i egna kanaler. Man skippar mellanhänderna och sådär. Så och där tänkte jag också på att där var ju Isabella Löwengrip ganska tidigt ute. Hon hade ju också sitt community och lät liksom bestämma vilken typ av färg man skulle ha på läppstiftet och sådär. Så att, jag tror att det där är framtidens affärsmodell.
Ja, man ska kanske, om vissa av de här kommer in på börsen, vilket man får se, då... Ja, jag vet inte om de gör det, influencersbolagen, på sikt. Alltså, det finns ju inte så mycket incitament för dem att göra det riktigt, eller?
Nej, så är det ju. Och ska man börsnoteras, ja, det är mycket rapportering och transparens. Jag såg också att Bianca gick ut i en av affärstidningarna och sa att någon börsnotering, det hade hon inte tänkt att det skulle bli.
Jag såg också det. Vi nämner inte den tidningen.
Nej.
Men sista frågan här nu då, tänkte jag. Det är ju detta med metaverse som ju är en... det har blivit ett hype-ord här de senaste... Vad ska man säga? Ja, men fjolåret kanske mest hypade ord. Och det kommer väl också i samband med att Facebook bytte namn här till Meta. Och detta har ju flera utav de här konsumtionsbolagen och lyxbolag och lifestylesbolag. De har ju hoppat på den här trenden. Vad är det som händer där och vad kan man liksom förvänta sig på sikt?
Det finns ju den största metaverse-plattformen som har ungefär 200 miljoner användare idag, i Roblox. Och i Roblox kan du starta parallella världar egentligen. Och du har dina avatars och du vill klä dem. Så du kan köpa skins, som man säger, eller men kläder i olika märken, solglasögon, skor, väskor. Och bland annat har ju då många av de här lyxbolagen hittat hit, där du kan köpa en Gucci-väska och ha i Roblox till exempel. Och sen så Nike bland annat, har startat ett Nike-land. Så när du går in i Nike-land så ser du alla olika typer av skor runt omkring dig. Och så kan du också beställa de här skorna. Så det är lite, det är faktiskt jättespännande. Och tittar man på det här affärsområdet så tror man att det kommer vara värt cirka 50 miljarder dollar 2030. Så att det är ett område som man verkligen ska titta på. Och jag tycker att man får en bra exponering även, via Roblox till exempel eller andra lyxvarumärken.
Ja, jag fattar. För att då är det så här, vi tänker att man ska klä sig själv i en fysisk värld. Eller man har attribut för en fysisk värld. Eller vi, eller jag bara då, tänker ofta så. Mm. Men också att nu i där man kanske är mest, spenderar mest tid egentligen, eller träffar sina vänner oftare och sådär, då har man också liksom, man klär sig och sådär med andra attribut. Och det är intressant, och då har de har varit ganska snabba med att haka på det.
Ja, absolut. Ja, men så är det. Många av de här lyxbolagen har ju, det är en helt ny, ett helt nytt affärsområde. Så tittar du på lyxbolagen, då kan du dels investera i, du kan investera i aktien, du kan investera också i saker fysiska, för att du köper till exempel en väska som har ett bra andrahandsvärde. Och ja, nu kan du till och med gå in och köpa väskan i Roblox till exempel.
Ja, det tar aldrig slut.
Nej.
Du, jag vet att du hade velat starta igång din fond ganska länge och du väntade på att det här skulle komma ett tillfälle. Jag lurade dig och sa att det var sista frågan förra. Nu kommer sista. Sen så kom du igång och sen så kom med liksom ett ras här något halvår efter du hade startat. Hur tänker du kring det?
Jo, angående min fond så startade jag den i juli 2021 förra året och i november så var jag bäst i hela Sverige och slog index med 13%. Så det var ju fantastiskt. Men nu har vi haft en sättning här på marknaden och jag ser det inte som en börskrasch utan jag ser det i tillfälligt. Mm. Jag tror att vi kommer få en uppgång här framöver för det är ändå inte så mycket som har ändrats tycker jag. Det är överdrivet.
Vi får se vad som händer. Men jag säger tack till dig, Therese Nyrén, för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Och tack för att du kom till studion och hade tålamod med att jag satt här hemma i min källare.
Ja, men tack så jättemycket, Helene. Och jättekul att få vara här. Tack.
Ja, tack. Tack så mycket. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har intervjuat Therese Nyrén. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Hej då!